Du lyssnar på Liam av Annika Triberg och Liam Norberg. Uppläst av mig, Rafael Pettersson. Förord. Att berätta om sitt liv är ingen lätt uppgift. Speciellt inte med alla de många misslyckanden jag har bakom mig. Boken är stundtals dramatisk och innehåller många känslomässiga inslag. Jag vet att den kommer väcka starka känslor hos många. Men jag har inte kunnat göra på något annat sätt. Jag har velat berätta så ärligt som möjligt om mitt liv. Ett enda avsteg från den totala ärligheten har jag dock gjort. Jag har, av hänsyn till vissa i min omgivning, valt att fingera en del namn. Detta är ingen bok som vill uppmana till brott. Det är istället en bok som vill uppmana till att söka sanningen, hur ont den än kan göra. Jag har ingen ambition att hävda mig eller att försöka framstå som bättre än den jag är, eller har varit. I själva verket har det gjort ont i mig när jag gång på gång under arbetet med boken har tvingats återuppleva min historia, mitt förflutna. Jag har haft och har fortfarande många brister som människa, men jag har samtidigt fått ett nytt liv. Jag lever idag långt ifrån den drömda lyxvärld jag så gärna ville erövra som ung. Jag har ingen egen bostad, utan bor på övervåningen hemma hos mina föräldrar. Jag kör en lånad småbil när jag ska ut och prata eller predika. Och jag är skyldig kronofogden pengar, men hoppas att en dag bli skuldfri. Ändå, inte för en sekund, ångrar jag mitt nya liv. Tvärtom gläds jag åt att ha hittat ett liv som är så rikt. Inte rikt på materiella ting, men rikt i en djupare mening. Jag skriver inte boken för min egen skull, inte för min släkt eller för mina vänner. Jag skriver den för att jag vill dela med mig av budskapet att om man vågar ta emot Guds nåd finns det alltid en andra chans att få ett nytt liv för oss människor, oavsett bakgrund. Jag skriver den för att jag har en förhoppning att jag på detta sätt kan få unga som idag är inne på fel väg att hitta tillbaka till ett liv där man ärligt kan se dem man älskar i ögonen. Liam Norberg. I väntan på miraklet. Jag vaknar tidigare än vanligt denna februarimorgon 1993 och undrar yrvaket var jag är. Så minns jag. Jag rullar över på rygg och ser mig omkring. Britsen jag har sovit på är plastklädd och cellen stinker av snus, cigarettrök och instängd ångest. Blicken söker sig till cellfönstrets metallgaller och pansarglas och vandrar vidare till det lilla handfatet i rostfritt stål där fångar av olika nationaliteter har pissat sedan urminnes tider. Jag tittar på handfatet igen och förundras över varför inte hela byggnaden luktar kloaksystem. På de blekgula väggarna framträder intorkade spottloskor och meddelanden, inristade eller skrivna med blyerts. Jag är kåt. Heroin är gott. Hotell Hell. Vem kan döma mig? Och förlåt mig, älskling. Här har tusentals olycksfåglar före mig gråtit, svurit och tänkt onda tankar om hämnd. Men samma sorgebarn har också ropat till Gud om nåd, bett sina föräldrar om förlåtelse, eller under nattimmarna försökt visualisera en naken kvinnas kropp och onanerat sig till sömns. De har klätt sin huvudkudde med flickvännens använda t-shirt och med hennes kvardröjande dofter i näsborrarna drömt om ett hederligt liv i frihet. Ett liv bortom droger, behandlingshem, sociala myndigheter, misshandel och förnedring. Ett liv bortom perverterade uppväxtförhållanden och sexuella utnyttjanden. Jag ställer mig samma fråga gång på gång tills det ekar i mitt inre. Hur kunde jag hamna här? I en skitig isoleringscell på Kronobergshäktet i Stockholm. Hur kunde det gå så snett? Hur? Jag hade blivit inlåst av överheten, statsmakten, vars främsta syfte var att rensa gatorna från ondska, orenhet och annat mögel. Till denna kategori av samhällsmedborgare räknades nu även jag. Allt kändes både overkligt och absurt. Att sitta i en cell och räkna dagarna med hjälp av små blyertsstreck på väggen vid min säng.